Tack så mycket. Jag, som ni hör, så har jag varit lite förkyld de senaste dagarna. Eller sen oktober egentligen, kan man väl säga. Det är väl ingen som undgår dessa virus. Och jag har bett lite över att min röst ska hålla, och jag tycker att Gud har bevarat den. Jag är tacksam, för han, det är en stor Gud som sagt. Han hjälper oss i vår nöd. Och jag ville verkligen komma hit och predika, framförallt. Vill jag gärna komma hit. Så jag hade varit väldigt ledsen om jag hade varit tvingad att stanna hemma då. Och sen så tänker man ju att man ska vila rösten under tiden som vi spelar och sjunger här. Men när det är så pass bra lovsång så kan man inte låta bli. Eller hur? Ja, men verkligen. Men jag ber att det ska funka bra. Även mixandet. Jag har förstått att det är lite svårt att mixa oavsett. Men det ska nog gå bra det också, med Herrens hjälp. Jag vill bara välkomna Jesus till oss här i lite bön. Tack Herre att du är här. Vi välkomnar dig in i den här gemenskapen. Du som är huvudperson i den här dagen och alla dagar. Vi som har döpt oss in i ditt liv, Herre, vi tackar dig för att du är med oss alla dagar. Du ser var och en som har kommit hit, du ser vad vi bär på. Du vill fylla oss med din ande och ditt goda. Rensa ut det som inte hör hemma. Tack Jesus för att du ser var och en och vill tala till oss den här stunden. Jag ber helige ande att du ska komma och vara närvarande. Låt orden som kommer ur mig vara från dig, Herre, och lägg dem till rätta i varje hjärta som vill lyssna till vad du har att säga. Vi tackar dig, Herre, i Jesu namn. Amen. Amen. Under hösten och vintern så har jag lite levt med tankar kring den helige ande. Jag märkte att det var liksom ett tema som följde med mig under hösten och under vintern. Vem är han? Jag tyckte att han behövde lite mer fokus både i mitt eget liv men även för andra. Och jag upplevde samma sak i Varberg, i vår församling, att den heliga ande, vi kanske ska titta lite på honom, ge honom lite uppmärksamhet. Vi tror på en treenig Gud, det är ingen som är större eller mindre än någon annan. Han är en Gud i tre. Men jag upplevde att den helige ande behövde lite uppmärksamhet, så jag skulle vilja stanna lite i det där. Jag vill i alla fall försöka landa i någonting om vem den helige ande är och vad han kan göra i våra liv. Jag tror att det är viktigt att vi ibland behöver liksom fokusera. Vi fokuserar på Jesus, han står ju alltid i centrum givetvis. Vi fokuserar ibland på helige ande och ibland fokuserar vi på fadern. Jag tror att det är liksom ingenting konstigt med det, att vi väljer att fokusera blicken då och då på någon av de tre. Och jag har upplevt att den helige ande är någonting som jag vill borra lite i, vem han är och vad han gör. Så att jag ska försöka landa i alla fall i något om vem anden är i våra liv. Och vi ska gå till ett bibelställe i Matteus. Jag kommer inleda i 3:e kapitlet, den 13:e versen. Vi kommer läsa in i 4:e kapitlet, till och med den 11:e versen. Här kommer vi in när Jesus blir döpt av Johannes döparen. Då står det i 13:e versen i 3:e kapitlet i Matteus evangeliet. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom: låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut. Då kom frestaren fram och sade till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sade till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sade till honom: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå bort Satan, Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Amen. Vi kommer ju in här i något av en höjdpunkt, tänker jag, i evangeliets berättelse. När Jesus blir döpt och hans tjänst startar. Det här är startgropen. Det är nu Jesus börjar sin tjänst. Han kommer gå runt i 3 år och hela människor och predika frid och kärlek till folk. Men det här det börjar när han döps. Och vi ser också liksom någonting av hur viktigt det här ögonblicket är när hela treenigheten är närvarande. Man brukar säga att här är hela treenigheten med. Vi har Jesus som är sonen. Vi har Gud som talar ifrån himlen att det här är min älskade son. Och var den heliga ande som kommer över honom. Vi har hela treenigheten samlade i det här ögonblicket. Och det är någonting viktigt. Jag tror att det är liksom någonting som vi inte får missa. Att det här är en viktig händelse. Och förmodligen en toppendag på alla sätt. Hittills i alla fall. För sen så ser vi att anden för med Jesus ut i öknen för att frestas. Det blir ju snabbt en kamp för Jesus. Någonting som var liksom en väldigt bra dag blev ju sedan en kamp och frestelser som kommer mot honom. Och jag tror att det där är en verklighet i våra kristna liv. Jag tror att många av oss som känner igen detta, att när man väl är på topp, då kommer det någonting att störa liksom, i det där. Vi kan ha en bra period, liksom, att nu har vi lite flyt i livet och kanske andligt sett så mår vi bra och vi är på ett bra ställe. Vi kanske läser Bibeln riktigt mycket. Liksom. Vi har kommit igång i vårt böneliv, gått i kyrkan. Vi känner liksom det här, att nu, det här känns bra. Livet är gott nu. Men då kommer det någonting som vill störa ut det där. Jag tror att det är många av oss som kan känna igen det. När vi väl är på topp, då kommer det någonting som vill störa ut det där. Och det händer ju här också. Jag ser det som det. Att Jesus han döps. Där är hela treenheten samlade. Det är en bra dag. Men sen förs han ut i öknen för att frestas. Och det är också så att det här har en tendens att koncentreras också. Särskilt då under en sån där period då vi känner att nu har vi det bra i livet. Jag mår bra i mig själv och liksom med Jesus. Jag ber och jag läser min bibel och går i kyrkan. Och nu är livet gott. Då har det en tendens att koncentrera sig i de där frestelserna. Alltså det kanske är en spik som fienden hamrar på. Liksom. Han hittar någonting att störa. Det är också så att Jesus går ut där själv. Han är ensam. Och han är dessutom hungrig efter de här 40 dagarna. Givetvis och trött. Och det är också en sån där grej. För när man känner sig ensam och lite sänkt i livet. Då har det också en tendens att komma där och störa. För då är vi sårbara som människor. Vi är sårbara när vi är ensamma. Om man har någon vid sin sida som kan hjälpa en, då finns det liksom en annan styrka där. Men här är Jesus, han är ensam, han är trött, han är hungrig. Då kommer en frestare och börjar liksom sticka honom i sidan och locka honom med allt möjligt. Och för oss människor så kan ju den här kampen, bara att vara frestad kan ju kännas som ett misslyckande. Att jag borde ju inte vilja detta. Eller jag borde ju inte frestas av detta. Och bara det att vi frestas ibland kan ju kännas som ett misslyckande. Men det är det inte. För att det som det handlar om är ju vad vi gör med det. Alltså man ska inte känna sig misslyckad för att man känner en frestelse eller att du prövas. Det är inte misslyckandet i sig utan det är ju beroende på vad du gör med det. Det är vad vi gör som spelar roll i det sammanhanget. För vi kommer alla frestas, vi blir aldrig av med det. Vi är människor och vi lever i den här världen. Innan Jesus kommer tillbaka så kommer det fortsätta vara så här. Och vi är inte misslyckade förrän vi ger efter för det där. Liksom. Då har vi misslyckats, men då finns det också nåd hos Jesus. Då får vi gå till honom igen. Och framförallt så finns det ju styrka hos Gud i detta. Vi är ju inte ensamma. Jesus tror jag, han var inte helt ensam, vi kommer till det. Men vi människor, vi är inte heller ensamma. I första Samuels boken i kapitel 30 så finns det en liten berättelse från Davids liv. Kung David då. Då står det ifrån den tredje versen i 30:e kapitlet. När David och hans män kom till staden fick de se att den var nedbränd med eld och att deras hustrur, söner och döttrar var bortförda som fångar. Då brast David och hans män i gråt och de grät tills de inte orkade gråta mer. Davids båda hustrur, Ahinoam från Israel och Abigail änkan efter karmeliten Nabal, var också tillfångatagna. David var i stor fara, för folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade kraft hos Herren sin Gud. Alltså när vi ställs emot prövningar, vi står inför en svår situation, vi prövas på olika sätt i livet, då finns det kraft att hämta från Gud. Och det är det jag vill komma till, att du är ju inte ensam i detta, för du har en Gud, en stor Gud som vill hjälpa dig, och där kan du hämta kraft och styrka. Jag hörde ett citat någon gång, jag vet inte var det kommer ifrån, vem som har sagt detta, men jag tar det i alla fall. Det går ungefär så här. En människa som hämtar styrka från Gud går inte att helt bryta ner. Hon kommer alltid att kunna resa sig. Och det är ju så, vi behöver ju bara sträcka ut handen till Gud, så kan vi ju resa oss. Den där kraften finns där för oss att liksom jacka in i. Vi kan ju ta vara på den kraften, den finns hos oss. Och det som vi ser i Jesus fall här när han frestas i öknen, i Matteus 4 kapitel där, så ser vi att han använder Bibeln, han använder Guds ord. Där hämtar han kraft och där slår han tillbaka. Jesus hämtar Guds ord och använder det, för att det är till för att användas. Jesus använder skriften tillbaka emot djävulen när han frestar honom. Och jag tror att en annan sak som vi ska komma ihåg med detta, det är att Jesus har ju varit där själv. Det är ingen av lärjungarna som var med honom. Jesus gick ut i öknen själv och han mötte djävulen. Men ändå så finns ju det här dokumenterat i 3 av de 4 evangelierna. De synoptiska, alltså Matteus, Markus och Lukas. Alla har skrivit om detta. Att Jesus frestas i öknen. Men Jesus var själv där ute. Det innebär att Jesus har ju berättat om detta för dem. Det finns ju någonting i detta som han vill att de ska veta. Det finns ju någonting i detta när Jesus frestas som han vill ska föras vidare till hans lärjungar. Vidare till alla hans följare. Han vill att vi ska veta hur det var för Jesus i öknen. Och frågan för oss är ju var striden står i våra liv. Vad är det som utmanar dig? Vad är det som frestar dig och liksom prövar dig i ditt liv? Vad är det för område du har i ditt liv? För Jesus möter ju 3 olika här som vi kan se. Men det kan ju vara så mycket annat. Jag menar, det här är bara exempel. Vad är det som prövar dig i ditt liv? Och jag tror att det är nyttigt för oss att försöka identifiera det där. Vad är det som frestar mig? Vad är det som prövar mig? Var står striden i mitt liv? Och studera ordet då. Identifiera vad din prövning är, vad din utmaning är i livet. Och läs din bibel. Leta upp här vad det står om just detta för dig. Är det dålig självkänsla? Ja, men det står massvis i bibeln om att du är Guds barn och han älskar dig. Att du klarar av allting med Jesus. Så är det dålig självkänsla eller är det högmod kanske? Då står det massvis om ödmjukhet. Hitta liksom det där. Vad är det i ditt liv som prövar och frestar? Läs Bibeln, studera ordet och se vad står det om detta i Bibeln. Och använd det. Jag tror att det kan vara viktigt för oss att ha vissa verser liksom memorerade. Jag tror att vi ska ha det med oss. För att du kan inte alltid gå runt med en Bibel i handen, och då är det bra att ha någonting inom dig. Att du har sparat någonting. Så, och gör det till din bön. Det har jag själv gjort. Jag vet vad som frestar mig och vad som prövar mig i livet. Jag har studerat liksom och plockat ihop lite till en egen bön. Det är helt okej. Liksom använd Bibeln och arbeta med den. Den här är till för att arbetas med och användas. Så studera den och sätt ihop din egen bön då. Jag har plockat lite olika bibelord. Det här talar till det som jag utmanas av och det som prövar mig. Samla ihop liksom. Skriv ner en egen liten bön utifrån Guds ord. Formulera den själv. Jesus hade ju inte Bibeln med sig. Han hade ju ingen skrift med sig. Han hade ju sparat det. Han hade ju med sig skriften ändå. Han levde med den och det låg i hans hjärta. Bibeln talar en del om detta att ha ordet i hjärtat. I Saltaren 119, jag tror att det är Bibelns längsta kapitel, hörde jag någon gång. En psalm som handlar om just det här. Trösten i Herrens ord, alltså att lita på Guds ord och hur ordet får vara centrum och hur vi kan luta oss emot det. Och i psalm 119 i andra versen står det: saliga är det som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta. Och lite senare i 10:e versen står det: jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte villas bort från dina bud, jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Alltså jag gömmer ditt ord i mitt hjärta. Vi lägger någonting i oss. Vi tar någonting tillvara. Det här talar till mig. Jag behöver spara detta. Det här behöver jag i mitt liv. Jag lägger det i mitt hjärta. Och det bygger på en närhet till Gud. Vi har pratat under hösten om relationen och liksom att leva nära Gud. Om vi närmar oss honom så kommer han närma sig oss. Att kunna spara liksom Guds ord i hjärtat, det bygger på att vi lever nära honom. Det bygger på den här levande relationen, att vi ägnar tid åt det. Och det öppnar för den helige ande och hans verkan i våra liv. När vi lever nära Gud, när vi öppnar upp oss för honom, då kan den helige ande börja verka i oss. Det mjukar upp våra hjärtan. Det står en del i Bibeln också om ett mjukt hjärta och hårda hjärtan. Och jag tror att det är motsatser. Så en nära relation till Gud, det mjukar upp ditt hjärta. Där kan anden verka. Men när du distanserar dig, när du får en distans till Gud, då hårdnar hjärtat. Och det står en del om det i Bibeln också. I Jeremia 31 och 33 står det: "Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk." Och lite senare i Bibeln här i Hesekiel 36 och 26 står det: "Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem." Det finns någonting i detta som talar om att ett mjukt hjärta, där kan han lägga sin lag. För Gud ska skriva lagen på våra hjärtan, det är det nya förbundet. Tidigare var det en lag skriven på stentavlor, men nu skriver han sin lag i våra hjärtan. Och det krävs ett mjukt hjärta som är öppet för den helige ande för att det ska kunna ske. Då ska hans ande komma in i oss. Det är det nya förbundet. Det är den kopplingen vi har med Gud. Vi kan använda oss av den heliga ande. Det hade de inte under gamla testamentets tid. Det kom efter Jesus. Då fick vi den heliga ande. Och som kristen så får du ju den heliga ande när du döper dig. Det tror vi. Att när du döper dig, då får du ta emot den heliga ande som gåva. Då kan han börja verka i ditt hjärta. Då ersätter han det där andra hjärtat, det där hårda stenhjärtat. Du får ett nytt hjärta av kött. Ett mjukt hjärta där den helige ande kan leva och bo. Men jag tror att även som kristen så kan ett hjärta hårdna. Jag tror inte att vi är helt ute med oss, men jag tror att våra hjärtan kan också hårdna. Om vi liksom distanserar oss från Gud, om vi slutar vara nära honom, om den där relationen bryts ner och upphör, då kommer hjärtat hårdna. Då är det svårare för den helige ande att verka där. De goda nyheterna i detta är att det bara är en bön bort. Det är bara en bön bort. Om ditt hjärta har hårdnat och du känner att jag är inte så nära längre, jag känner den här distansen, jag känner mig frånvarande från Gud, då är det bara en bön bort. Det är alltid bara en bön bort. Sen så liksom för att vi talar om frälsningen, den är ju snabb och enkel egentligen på ett sätt, men helgelse är någonting annat. Så du ska inte tro att livet bara blir helt enkelt med en gång. Så frälsningen, den kommer ju med en gång. Liksom. Du döper dig, du tar emot en helig ande. Helgelse är ju någonting annat. Det är ju det här livet vi lever med Gud. Där du blir mer lik Jesus. Och det tar ju tid. Men med ett mjukt hjärta, när du har tagit emot Jesus och döpt dig, då kan anden börja verka där i. För med det hårda hjärtat, du kommer också missa tecknen. Du kommer missa Guds vilja över ditt liv om du har ett hårt hjärta. Du missar liksom vad Gud vill tala. I andra Mosebok, vi läser en bibelplan nu och in i andra Mosebok, jag och min fru, och vi är i och läst om farao då. Faraos hjärta var hårt, han ville inte släppa hebreerna från Egypten, för faraos hjärta var hårt. Han kunde inte ta emot budskapet från Mose. Farao kunde inte ta emot det, han lyssnade inte till det, för hans hjärta var hårt. Där kunde inte Gud tala liksom, han kunde inte verka i det. Så vi missar vad Gud vill göra om våra hjärtan blir hårda. Och därför behöver vi anden. Anden är vår hjälp. Han kallas till och med hjälparen. Jesus talar om hjälparen, och det är anden som ska komma till oss. Och anden hjälper oss att lära oss vad Jesus har undervisat och påminner oss om vad Jesus har sagt. Anden hjälper oss att påminna om ordet. Anden hjälper oss att förstå vad det var Gud menade med det som står i den här boken och det som Jesus har sagt. Anden hjälper oss att förstå vad Guds vilja är och vad undervisningen betyder. Men han hjälper oss inte bara att se och höra och förstå. Han hjälper oss på alla möjliga sätt. Den helige ande är ju en hjälpare som hjälper på så många områden. Och det är därför han kallas hjälparen också. För vi behöver hjälp. Som kristen behöver du hjälp att leva ett kristet liv. Och det är den helige ande som kommer att hjälpa dig med det. Du behöver vara öppen för vad han vill göra. Och jag kan bara se på mitt eget liv. Och där kan jag också känna igen mig i Mose lite. För när Mose blir kallad av Gud, då har han en massa bortförklaringar. Jag är ingen ordets man. Varför skulle de lyssna på mig? När jag går och talar om vad du har sagt, varför skulle de lyssna på mig? Jag kan inte prata liksom. Min tunga är trög, tror jag, står någonstans. Jag kan bara se på mig själv. Jag döpte mig för 1,5 år sedan ungefär. Det är orimligt att jag står här och predikar för er idag. Det hade inte gått om jag inte hade den heliga ande som hjälpte mig i detta. Och jag känner det inför varje predikan jag ska hålla. Liksom. Vad ska jag prata om? Vad ska jag säga? Vad ska budskapet vara? Jag hade inte haft en chans om jag inte hade den heliga ande som hjälpte mig under den här processen. Så är det. Jag är bara tacksam. Och det är bara att lägga det i hans händer. För jag tror också att han använder oss när vi ställer oss till förfogande. När vi är ödmjuka inför honom, då kommer han att använda dig. Så vi behöver alla handens hjälp, oavsett vad det är du behöver hjälp med. Så han är där och han vill hjälpa dig. Han hjälper oss också med uthålligheten. Det är nog viktigt i det, att vara uthållig. Som kristen behöver vi det, för de här frestelserna, de här prövningarna, de kommer inte sluta där. Alltså vi behöver den här uthålligheten som vi kan få av kraften från Gud, för du kommer inte orka det själv. Du kommer inte orka stå emot frestelser och prövningar ett helt liv om du inte tar emot den heliga ande som får hjälpa dig i det. Faktum är att det står i Lukas, när Lukas skriver om när Jesus frestas, för Lukas skriver också om det och de här frestelserna. Lukas avslutar den delen om Jesu frestelser och då skriver han, när djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. För en tid lämnade han honom. Alltså han kommer ju tillbaka. Det slutar ju inte där. Lukas har tagit vara på det där ordet liksom. Och det talar in i våra liv också. För att du kommer märka det. Även om du klarar dig den här veckan. Det kommer tillbaka. Frestelser och prövningar blir du aldrig helt av med. Så vi behöver uthållighet i detta. Ett annat problem som jag hade lite. Och det är häftigt med Guds ord. För jag har liksom en anteckning kvar i min bibelapp från oktober 2021. Då läste jag det här från Matteus 4 kapitel om Jesu frestelser drygt 2 år sedan. Och då gjorde jag en anteckning om liksom det här att anden för honom ut i öknen. Vad är det? För Gud ut oss i frestelser? Är det anden som för ut i lidande och liksom kamp och mörker? Jag kunde inte liksom riktigt landa i det där. Jag förstod inte riktigt det. Och det var ju bra då att jag gjorde en liten anteckning om det. För att det där uppenbarades också för mig nu under juletiden. Och jag vet inte var det kom ifrån, men det var bara liksom att jag till slut förstod att ja, men anden för ut Jesus för att frestas, det gör han. Men han har också utrustat honom för att klara av det. Det är så viktigt för oss att ta med oss. Och det står mycket om det i Bibeln också. Alltså Gud kan ju fresta och pröva oss, men han har alltid gett oss en chans att klara av det. Jesus hade aldrig förts ut där om inte han hade fått en chans med sig att klara av det. Och det gäller för oss alla. Det finns alltid en utväg. I 1 Korinthierbrevet 10 och 13 versen. 1:10 och 13 versen står det. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Alltså du kommer inte möta någonting i livet. Faktiskt, det är så. Du kommer inte möta någonting. Även om det känns så, så finns det en utväg. Gud har lagt någonting i dig eller runt dig som gör att du kan ta dig igenom det. Du kommer inte möta någonting där Gud liksom har utlämnat dig helt. Du kommer alltid ha en möjlighet att ta dig ur det. Även om det inte känns så. För Gud är trofast. Han är en stor Gud och han är en trofast Gud. Och utvägen kanske är Guds ord. Du kanske behöver ha det där lagt i ditt hjärta. Du kanske behöver ha sparat det där ordet i ditt hjärta för att använda i det där tillfället. Det kanske blir din väg ut ur den prövningen som du står i. Den frestelse som du möter. Då kanske du har sparat det där ordet som kan hjälpa dig ut. Det kanske blir din utväg. Efesierbrevet 6:10. Och så vidare där en bit. Välkänd text om den andliga vapenrustningen. Så Efesierbrevet 6 från 10 versen. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Stanna där. Andens svärd som är Guds ord. Alltså Guds ord, det är ett andens svärd. Och liksom... utrustningen är ju, det är ju flera olika delar i det där. Vi har Guds vapenrustning som Paulus skriver om. Och en del i detta är just andens svärd. Och det där här ordet, och det är ett ord som används där i grekiskan som innebär att det är ett levande ord. Det är ett uttalat och levandegjort ord. Det är någonting som är verksamt. Vi vet ju att ordet är verksamt liksom. Och i det här sammanhanget så är ju detta liksom någonting vi kan tänka på hur Jesus använder det. Alltså han använde Guds ord och gjorde det. Det var ett uttalat Guds ord som hjälpte honom i den stunden. Han talade ut Guds ord över de frestelserna som han möttes av. Och svärdet är den enda delen i den här rustningen som är både defensivt och offensivt. Alltså vi använder ju det både för att försvara oss, men det används också till att angripa faktiskt. Och det här är ju liksom till för att användas då emot det som Paulus skriver om. Ondskans andemakter, liksom, mörkret som vi lever i. Då har vi ett svärd att använda oss av och det är Guds ord. Och ibland så kanske vi måste tala ut den där versen, det där bibelstället som du har sparat inom dig. Du behöver tala ut det till det mörkret som finns i ditt liv. Till den där ondskan som finns i ditt liv. Du behöver hämta kraft från Gud och tala till den där prövningen. Använd dig av Guds ord, för det är till för att användas. Och jag tror att det är det som Jesus vill föra med oss. Liksom. Det står i Guds ord om det du möts av i ditt liv. Så använd Guds ord och liksom slå tillbaka det där mörkret. Och det ska användas emot ondskans andemakter och furstar och makter och härskare i mörkret. Det är den andliga kampen vi talar om. Det är ett andligt vapen för en andlig kamp. Jesus mötte det där mörkret. Och han kämpade emot det där. Han var utrustad. Så jag har inte längre några problem med det här fjärde kapitlet, första versen i Matteus. Att anden för ut honom. För nu vet jag, Jesus var också utrustad. Han hade fått med sig den här vapenrustningen. Han hade rättfärdigheten, han hade tron. Han hade andens svärd som var Guds ord. Och han kunde använda sig av det. Så idag, liksom, det är bara att vara tacksam igen för hur Guds ord är levande och verksamt i oss. Att någonting som för 2 år sedan man inte fattade någonting av. Det har ett eget liv och till slut så förstår du precis vad det handlar om. Så jag är tacksam rent personligen. Men vi kan också vara tacksamma som Guds församling. Att han har gett oss den här rustningen för att användas i den här kampen som vi står i. Och ibland så, vet du, så kan det vara okej att bara borra ner liksom hälarna och stå fast. Det är det som Paulus skriver om här. Han säger inte liksom att det här är till för att avancera. Ibland möts vi av saker där vi känner att jag orkar inte mer, jag kan inte gå längre. Du behöver inte gå längre, du behöver bara stå fast där du är. För att om du har tagit på dig detta, du har på den här rustningen, du kan göra lite motangrepp mot det där mörkret. Liksom. Tala ut Guds ord över det som prövar dig och frestar dig. Men du behöver inte gå vidare, stå fast då och vänta ut det där. Jag tror att det har en betydelse i detta. Du får tro vad du vill, men jag tror att vi... ibland så har Gud bara förväntan på oss att vi ska stå fast. Paulus skriver det vid 3 tillfällen där. Du ska stå fast, du ska stå upprätt, du ska stå emot. Det är det som detta är till för. Du ska kunna bara stå fast. Och då har du kraften ifrån Gud, du hämtar styrka ifrån Gud att göra detta. Vi har fått den här andliga vapenrustningen i våra andliga kamper. 2016 så då bodde vi i Stockholm och jag var lite så här karriär, inte bekymmer, men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag gjorde grundläggande militärutbildning där 2016. För jag tänkte liksom, jag hade ett mål i sikte och jag skulle bli antingen polis eller militär, så ja, det blev militärutbildning. Så under 2016, några månader, gjorde jag en GMU som det kallas. Under GMU så tränas man ju, det är ju motsvarande lumpen, när vi inte hade någon värnplikt. Då tränas du och du pressas och du liksom utmanas under veckor och månader där. Man övar ihop. Och man härdas liksom i militärutbildningen. Och det hela ska ju sluta då med ett soldatprov. Så till slut så gör man ju det här soldatprovet. Och där är ju syftet då att testa uthållighet, dina soldatkunskaper. Du ska klara dig själv och i din grupp. Så det är syftet med soldatprovet. Och det där provet, det är ju en hel dag då. Det finns vissa kriterier för det där, vissa saker man ska klara. Så det är ju upp tidigt som vanligt och det är övningar och det är lite träning och liksom tester. Och en stund in på dagen då, framåt lunch, då började vi marschera. Och sen så går man och man går och man går och marscherar i, jag tror, 8 timmar, någonting sånt där. Och sen är man bra trött alltså. Så på kvällen någon gång så har vi marscherat färdigt. Vi klarade hela den här 8 timmar, där det blivit mörkt. Vi kom fram till en plats där vår plutonsledning då, befälen, hade ordnat med liksom en stor brasa. Såg jättemysigt ut, det var några andra grupper som hade hunnit före oss. Så man slår sig ner, man lägger av sin packning och sitt vapen och så sätter man sig där och tänker att nu är det klart. Nu, det här kändes gött. Liksom. Nu klarade vi detta. Nu kan vi vila. Så man sitter där vid brasan. Har det gött. Man är nöjd med vad man har klarat av. Då simulerar liksom vår plutonsledning då ett överfall. De börjar vråla på oss. Och liksom ta packning. Och då skulle man börja springa. Och man är inte sugen på att springa. När jag satte mig ner vid den där brasan så hade jag inte haft... Ja, det fanns inte en meter kvar i kroppen. Jag hade inte kunnat gå en meter till. Jag hade marscherat färdigt. Jag hade satt mig ner, jag var klar. Men när de sätter igång detta då och man ska börja springa hela gruppen, då är det upp, vapen, packning och så sätta igång och kuta. Och det är ju inte så mycket att be för, utan man sätter igång och springa. Och jag tror att det var kanske en 2 kilometer någonting som vi fick springa. Och då vet man... Det hade man aldrig accepterat liksom, eller man hade aldrig kunnat tänka sig att man skulle klara det innan man väl började. Men du vet att då har du under veckor och månader, då har du haft ett befäl som har prövat dig, som har testat dig. Han har tränat dig och han har utrustat dig för just det här ögonblicket. För han vet att du har det i dig. Han vet ju att du kommer ju klara det här. Du klarar mer än vad du själv tror. Och det här var ju inte för deras skull som de satte igång den lilla språngmarschen i slutet. Det var ju för din skull. Du ska förstå att du klarar mer än vad du tror. Jag har utrustat dig. Och för de som inte har hängt med nu så talar jag inte längre om GMU och våra militära befäl. Jag pratar om Jesus och Gud, för han har utrustat dig. Han vet att du klarar den där sista språngmarschen. Han vet att du har slagit dig ner, du är trött, du orkar inte gå en meter till. Men du vet att Gud har utrustat dig. Han har utrustat dig med andens svärd och allt det andra också. Han har gett dig precis det du behöver för att klara den där sista biten. En svensk soldat ska klara av den där språngmarschen. Men du som Kristi soldat, du har Guds ord som du kan använda dig av. Och när du känner att du inte orkar mer, sök honom och vad han vill över den här situationen. Du kan välja att ställa dig under Guds befäl. Inte bara hans beskydd, utan lyssna till vad han vill göra med din situation. För han har utrustat dig för att klara det. Och du behöver söka liksom hans vilja för att klara den där sista biten. För du klarar mer än vad du tror. En annan jättefin grej med det här var ju liksom när vi hade den här marschen. Man går i grupp. Vi hade en tjej i våran grupp som var, hon, jag tror hon hade lunginflammation. Gick och hostade hela tiden, hon lät ungefär som jag. Så hon marscherade också alla de här 8 timmarna. Men det fina med detta var ju att vi var en grupp och du är inte starkare än den svagaste länken. Och vi andra då, framförallt två andra killar i gruppen, hjälptes åt att bära hennes packning. Hon behövde bära sitt eget vapen, men packningen kunde vi dela på i våran grupp. Hon gick 8 timmar och marscherade. Hon klarade det här provet för att hon hade kamrater runt om sig som kunde bära henne genom detta. Om du söker dig nära Gud, öppnar upp för honom, om du söker hans vilja och liksom hans kraft i ditt liv, då kan du vara så stark i anden att du kan bära en partner. Du kan bära ett barn. Du kan bära en arbetsplats för den delen. Om vi låter oss utrustas av anden så som han har tänkt, då kommer du vara stark nog att bära den du har bredvid dig. Det finns predikanter som skulle säga att du kan aldrig vila på någon annans tro. Men jag tror inte att det är rätt. Du kan vila mot någon annans tro. Om min tro är tillräckligt stark så kan jag bära den jag har bredvid mig. Då kan den människan bara få stå fast och lita på att jag bär också. Vi kan hjälpa varandra på det viset. Sista saken kring det här är ju då att när vi har gjort den här sista språngmarschen, man klarar det också, då kommer vi fram till, ja, de har fixat med grillar, det var någon brasa där också, men de håller på och grillar en köttbit och det är potatissallad och läsk och grejer. De har förberett och det är en liten ceremoni där man får sitt soldatmärke. Då är det över liksom. Då får vi den här ceremonin, vi får vårt soldatmärke, vi får äta gott. Vi blir betjänade av våra befäl. Och det sista i detta som jag vill säga är att det finns belöningar av att leva ett liv nära Jesus. Jesus blev betjänad av änglar när han hade gått igenom den här öknen. Det finns för oss också. Jag kan inte lova änglar som betjänar dig i det här livet. Men jag vet att i detta livet eller i nästa så kommer du bli belönad och betjänad. Om du bara står fast, ta på dig Guds vapenrustning, använd hans ord, stå fast och upprätt, så kommer du också bli belönad. Det är värt det i slutändan. Ja, vi ber tillsammans. Herre Jesus, tack för ditt ord. Jesus, tack för ditt exempel, att vi får titta på dig, se hur du levde, se hur du använde skrifterna i ditt liv. Och se ett exempel på hur vi ska använda det i våra liv. Tack för att ditt ord är levande och verksamt, Herre. Tack för att det är ett ord som vi kan använda i våra liv. Tack för att du är så stor, Herre. Du är en far som älskar sina barn. Och att vi får vända oss till dig som vår pappa. Att vi får ha den här nära relationen till dig. Trots att du är så stor universums skapare, så kan vi komma till dig som dina barn och få den här egna tiden med dig, den här egna relationen, och du utrustar oss med ditt ord, med din rättfärdighet och med din tro, Herre. Att vi får bara ta del av det, Herre, och att det räcker för oss, att du alltid kommer ha en utväg för oss, Herre. Du har förberett vägar för oss, även i det mörkaste av mörker, så är det inte mörkt för dig. Du har lagt en väg för oss, Herre, lys över den. Låt ditt ord få lysa över vår väg så att vi ser vilka steg vi ska ta. Tack för att du utrustar oss med ditt ord. Att vi får använda det i vårt mörker mot våra frestelser och prövningar. Att du inte lämnar oss i det. Att du inte är besviken över oss för att vi frestas. Du vill bara att vi gör rätt i det, Herre. Och du vill hjälpa oss i det. Tack för att du finns till för oss på det viset. Jag prisar dig, ärar dig, Herre. Jag upphöjer ditt namn, Jesus Kristus. Jesu Kristi namn. Amen.